ska vi be tillsammans. Ja, kära himmelske far, du som har gjort allt så skönt för vår tid och gett så många goda gåvor till oss. Tack för att vi får samlas kring den allra största gåvan också ikväll. Att ha ditt ord mitt ibland oss. Att ha frälsningens budskap som kommer till oss och berättar att vi som går och suckar och har det tungt på många sätt, att vi får vara dina barn för Jesus skull. Och att vi får lägga alla våra bördor inför dig. Så med oss och förklara ditt ord ikväll. En hel del av det som vi går igenom med är inte så lätt att se varför du har gett oss det ordet, varför, vad vi behöver känna till den här historien. Men vi vet att allt som är skrivet oss till undervisning. Och vi ber dig att ge oss vägledning så att vi förstår på vilket sätt det är till vår undervisning. Så får vi lämna denna stund i dina goda händer. Ber om din heliga andes vägledning. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen. Vi har ett avsnitt framför oss som fortsätter det som vi stannade vid senast i Apostlagärningarnas 24 kapitel, där Paulus har hållit sitt försvarstal efter att Tertullus och judarna hade anklagat honom för att vara en pestböld och ställa till oroligheter. Det finns en sak som vi kom upp i samtalet som jag hade underlåtit att nämna, och det ska jag också anknyta till. I början av 23 kapitlet talas det om ett bakhåll där 40 män hade sammansvurit sig för att inte äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus. Och frågan var hur det blev med dem om de sen svalt ihjäl. Men det behövde de inte göra för att judarna hade i sina bestämmelser tagit med en passus att sådana eder blir man befriad från. Jag vet inte exakt kriterier och situationer, men man lät nog ingen dö åtminstone på grund av en sådan ed. Så det fanns nog kvar de här som hade sammansvurit sig mot Paulus. Och så avslutar vi förra gången med det att Paulus då hänvisar till det ord som han ropa när han stod ibland sina anklagare i Jerusalem. Det är för de dödas uppståndelse som jag idag står anklagad inför er. Det här var Felix, landshöding då, som hade ställt honom inför rätta. Och det heter nu i den vers som vi då sen kommer till. Felix, som mycket väl kände till den vägen, uppsköt nu rättegången och sa: när befälhavaren Lysias kommer hit ner ska jag avgöra målet. Och han befallde officeren att hålla Paulus fängslad och samtidigt ge honom en viss lättnad och inte hindra någon av hans vänner från att vara honom till hjälp. Det här att Felix mycket väl kände till den vägen, så det är väsentligt här. Han hade haft alla möjligheter att avsluta det här målet och frikänna Paulus, eftersom han inte hittade någon skuld som skulle ha kunnat föranleda dödsstraff. Men lika väl som hans efterföljare som vi kommer till idag också, så vågar han inte ta strid med judarna. Denne Felix, han var gift för tredje gången med Drusilla. Det var en judinna som var dotter till Herodes Agrippa den första. Han igen var son till Herodes Agrippa. Herodes Antipas. Han var brorson till Herodes Antipas. Han var son till Aristobulus. Det är invecklat det där med herodianerna. Men han som vi kommer till senare idag, nämligen Herodes Agrippa den andra, var bror till denna Drusilla. Och det fanns ytterligare en syster i familjen, Bernice. Och hon omnämns i samband med Herodes Agrippa. Det kommer vi till. Ja, det fanns ytterligare en syster till som hette Mariamne. Och de här, de var lojala mot judarna. De var inte helt judiska enligt sin härkomst, men delvis. Sen kan man undra då här om det blev någon rättegång med när Lysias kommer hit ner. Det vet vi inte. Och han skulle inte heller haft något att tillägga som inte redan var sagt. Så det var alldeles tydligt en undanflykt för att han inte ska behöva fatta ett domslut i det här fallet. Och sen när det gäller den här arresten så har vi tidigare sagt att det var kinkigt med hur man behandlar romerska medborgare. Det hade ju Lysias förgått sig med och tänkt ställa till med någonting som ska kunna bli väldigt allvarligt för honom. Och Felix såg till att han inte behövde vara hårt fängslad, utan att han fick en viss frihet. Så han hade någon typ av husarrest och besökte säkert av en del lärjungar. Evangelisten Filippus fanns ju i Caesarea. Och sen kanske också den grupp som följde med honom från Grekland. Det hade ju stannat kvar en tid. Så går vi vidare i vers 24. Några dagar senare infann sig Felix tillsammans med sin hustru Drusilla, som var judinna. Och han lät hämta Paulus och hörde honom tala om tron på Kristus Jesus. Det står ingenting sagt om vad som hände de här två åren. Annat än att efter att de här två åren hade gått så ber Paulus åter att få höra. Nu undrar jag varför jag har skrivit att det gick ju två år innan Festus kom in. Och det står i vers 27, när två år hade gått efterträddes Felix av Porcius Festus. Men nu så berättar Lukas den enda händelsen som hände under de här två åren. Nämligen att Felix var intresserad att lyssna på Paulus och hörde honom tala om tron på Jesus Kristus. Och Drusilla var judinna. Det finns belagt att hon var född år 37, så hon var i 20-årsåldern, lite drygt 20 bara här. Och hon hade redan varit gift med kung Asis av Emesa, eller som är dagens Homs i Syrien. Och sen skilde hon sig och gifte sig med Felix ett par år efteråt. Och då när hon gifte sig med Felix var hon ännu inte 20 år gammal. Antagligen var det Drusilla som bad om att få höra Paulus, hon var nyfiken. Och det är intressant också här att notera att hon fick höra om tron på Kristus Jesus. Kristus är ju Messias titeln. Och det här hänger ihop med det att hon var judinna. Och antagligen var det hon som var mest intresserad av det här. För att hon kände ju till profetiorna om Messias och ville veta hur det här egentligen hänger ihop. Men så talar Paulus någonting som inte är så behagligt för dem. Men när Paulus talade om rättfärdighet och domen blev Felix förskräckt och sa: gå din väg för den här gången. När jag får tid ska jag kalla på dig. Samtidigt hoppades han att Paulus skulle erbjuda honom pengar. Därför lät han ofta hämta honom och samtalade med honom. När två år hade gått efterträddes Felix av Porcius Festus. Och då Felix ville hålla sig väl med judarna lät han Paulus stanna kvar i fängelset. Där får vi liksom en inramning till det som skedde. Vi får en ganska bra förståelse över Felix och Drusillas intresse för Paulus genom det här. Men det blev för mycket det här när Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen. Felix blir förskräckt. Det var ju i och för sig en otrolig möjlighet att predika för en världslig makthavare som landshövdingen Felix. Och Paulus lät inte sig påverkas av att han hade den romerska makten för sina ögon. Han vände inte sina ord så att det skulle passa honom. Utan han sa precis vad han var påbjuden av Gud att säga. Han la fram lag och evangelium. Av den här korta beskrivningen kan vi inte säga om någonting om ordningsföljden. Alltså vi ska inte säga här att vi ska predika som Paulus. Vi ska först predika om rättfärdighet, sen ska vi predika om självbehärskning och till sist om den kommande domen. Det kan vi inte dra slutsatser från här. Även om det ju naturligtvis är en bra ordning att när man har talat om rättfärdigheten från Gud, evangeliet, så berättar man om vad Gud förväntar sig för följder. Att då finns det en naturlig fortsättning i det att vi pålägger oss självbehärskning. Att vi inte lever runt som världens barn, utan att vi tänker då på att vi är satta till ljus och salt i världen. Men sen den kommande domen nämns där sist, och det kunde man ju tycka att det hör ihop med lagpredikan. Det är inte bara förmaningar då, utan då är det lagpredikan. Och det är kanske helheten här, om allt det här som Paulus talar om hur vi ska stå till svars inför Gud vid domen och vad vi har för möjligheter att undkomma Guds fruktansvärda dom som han kommer att utfärda över våra synder. Och då vad vi har för rättfärdighet att visa upp. I samband med det så talar han säkert om Jesus och hans rättfärdighet för syndare. Men det hade den verkan att Felix blev förskräckt. Och han skickade iväg Paulus. Det var en mycket tråkig utveckling. När jag får tid ska jag kalla på dig. Det var ungefär som att vi ska se sen. Och den där tiden, när blev den? Jo, det visade sig att det faktiskt blev. Och det var det att han hade ju sett eller hört om att Paulus hade haft med sig pengar från Grekland till judarna, de kristna i Jerusalem. Han var bestiklig. Han ville ha mutor. Och det är mycket tydligt sagt här i texten att om Paulus skulle ha erbjudit pengar, då skulle han sannolikt ha blivit frisläppt. Men Paulus vägrar naturligtvis, för på det sättet hanterar vi inte myndigheterna. Och myndigheterna ska inte utnyttja kristna på det sättet. Så han lät sig inte påverkas. Och det var tydligt att han var van att ta emot mutor. Och det är ju helt vanligt på många håll i världen idag också. Även om den romerska lagen då var sträng. Formellt var den sträng mot tjänstemän som tog mutor. Men ändå så var Felix relativt trygg. Vem skulle springa och tjalla? Jo, så det blev ingenting av det. För Paulus gav inga pengar och det var egentligen det som han skulle ha haft då. Lust att höra honom för. Och någon omvändelse blev det inte. Så Felix han försvann ur bilden. Han kom att bli ställd in till svars för sin gärning i Rom. Och det var inte bara ett positivt utlåtande han fick. Han skulle ha sannolikt blivit avrättad om inte hans bror skulle ha, som hade en hög myndighet, skulle ha ställt upp för honom. Paulus blev kvar i fängelset i 2 år. Jag undrar vad Paulus tänkte under den här tiden. Tänk vilken hasseri med tid. Han som har vunnit så många för Kristus evangeliet på sina resor. Tänk vad han gjorde under 2 år i Korint, 1,5 år, 3 år i Efesus. Om han skulle kunna använda samma de här 2 åren för att predika, vad det skulle ha varit resultat av det. Kanske han tänkte så, eller kanske han inte tänkte så. För en kristen tänker så här: Gud har alltid sin hand. Han vill att jag ska vara här nu. Det här är min uppgift idag. Och han kommer att använda det på något sätt. Han var inte sysslolös. Han hade att göra. Han hade vänner som kom till honom, som han fick undervisa, trösta, ta hand om. Det fanns motivering till det här. Även om det är svårt att se att hur tänker Gud egentligen. Sen kommer vi då in på 25 kapitlet. 3 dagar efter det att Festus hade anlänt till provinsen for han från Caesarea upp till Jerusalem. Översteprästerna och judarnas ledare framförde då sina anklagelser mot Paulus. De vände sig till Festus och bad att han skulle visa dem godheten att låta Paulus föras till Jerusalem. De planerade nämligen ett bakhåll och tänkte döda honom under vägen. Nu igen, och nu är det judarnas ledare som planerade. Festus, han kom då som ny landshövding och han var främling i landet. Han måste sätta sig in i aktuella ärenden och det var självklart att han skulle resa till Jerusalem med det första han gjorde för att bli bekant med den judiska huvudstaden, deras religion, deras förehavanden, det som var ett så viktigt inslag för den romerska myndigheten. Och då möter han, eller överste prästen Ananias, som vi har mött tidigare, och judarnas ledare, sannolikt, och saduceerna, mest saduceerna åtminstone, framförde anklagelser mot Paulus. Jag kan ju här emellan också säga att det är lite svårigheter med att konstatera den här tronföljden, om man säger så, när det gäller översteprästerna. Det finns olika uppgifter. En del säger att Ananias tillträdde 49 och efterträddes av Ismael år 59, att han regerade som överstepräst i 10 år. Men en del källor säger att hans son Jonathan var överstepräst 52-57 och sen skulle Ananias ha kommit tillbaka för 2 år. Och det var just de här åren då när Paulus anklagades inför Lysias och sen inför Felix och inför Festus. Då skulle Ananias ha varit överstepräst. Det här är inte huvudsaken här nu, men kan ju vara ett visst intresse att notera de här namnen. Och judarnas ledare, det var sannolikt detsamma som anklagade honom 2 år tidigare. Och nu var det då så att de här ledarna, judiska ledarna, de bad om godheten, att Festus skulle vara vänlig mot dem och ge dem en önskan uppfylld, nämligen att Paulus skulle föras till Jerusalem. Och de föregav då för Festus att de vill ta upp den här saken på nytt då, och någonting sånt. Men de vill döda honom under vägen i ett bakhåll. Antagligen så räknar de med att Festus kommer inte att ha en lika stor trupp som den gången när Felix kallar på, när Lysias skickar iväg Paulus med en massa soldater. Så det skulle gå att övermanna dem. Och säkerligen fanns de här 40 radikalerna, seloterna, med i bakgrunden här, som var villiga att med sina knivar i manteln överfalla och döda Paulus. Det är alltså judarnas ledare själva som planerar ett mord. Inte alls bättre än när de ville mörda Jesus och Paulus tidigare. Men så kommer Festus och säger att Paulus ska hållas kvar i Caesarea och att han själv inom kort skulle fara dit. Och han sa: de som är ledare bland er kan följa med, och har mannen gjort något orätt så kan de anklaga honom. Uh, Det var bara en kort tid som Festus skulle vara i Jerusalem, så han sa det att han ska fara till Caesarea där Paulus är, och då kan ni följa med ni som vill. Och det här var inte bara en vänlig inbjudan att om de vill så varsågod, möjligheten finns, utan det här kan man nog tolka som en befallning. Ni kommer med istället för att jag för Paulus hit. Och har mannen gjort något orätt så kan de anklaga honom. Det här är ju en märklig situation. Festus är ny. Han har förstås hört någonting om Paulus. Och om han har hört av Felix att han kanske inte har gjort något orätt ens, så då har han ju det här bekymret framför sig. Vad ska han göra med honom? Men oberoende hur man försöker vända och vrida på det som Festus gör här, att han är klarsynt eller att han är en strikt lagtrogen romersk medborgare eller ledare, myndighetsperson som vill göra allt strikt efter lagen, så handlar det ändå om till sist om Guds försyn. Det är Gud som har lett honom att säga så här. Det är en så märklig företeelse att han inte vill visa godheten åt judarna nu när han har tillträtt sitt ämbete. Det skulle han naturligt ha gjort om han skulle ha varit som Felix som ville krypa inför judarna närmast. Så det var alldeles tydligt att han drevs av Gud att göra så här. För Gud hade sin plan med Paulus. Och han ledde sin plan också genom hedningar. Det som står, de som är ledare bland er, det kan också översättas eller betyda de som har getts fullmakt ibland er. Han erbjuder dem att komma med hans följe, och det är ju en ynnest, en positiv sak, för att det fanns många faror på vägen och det visste alla ledande personer att man kan bli överfallen. Och nu erbjuder Festus dem att åka under hans beskydd. När sedan Festus hade uppehållit sig hos dem i högst 8 eller 10 dagar for han ner till Caesarea. Dagen därpå tog han plats på domarsätet och befallde att Paulus skulle föras in. Judarna kunde då inte göra annat än det som Festus föreslog. Det var närmast en order. Och sen blir det då rättegång på en given tid. Då han tog plats på domarsätet betyder det en officiell rättegång. När Paulus kom omringades han av de judar som hade rest ner från Jerusalem, och de framförde många svåra beskyllningar som de inte kunde bevisa. Det står inte om någon advokat den här gången. Förra gången hade man Tertullus. Nu talar man själva. Och de blev inte så väldigt koncisa i sin anklagelse, utan de talar mycket och svåra anklagelser som de framför. De kunde ändå inte bevisa någonting. Hur skulle det? För de talar ju lögn. Och man kan väl säga så också att det är ju inte riktigt klarsynt av dem. Att de efter många dagars funderingar och förberedelse, möjlighet att förbereda sig på den här rättegången, så hade de inte kunnat tänka ut en klar anklagelse som de skulle kunna förvänta sig att håller inför domaren. Utan det finns ett intryck här av att den ena säger ett och en annan säger ett annat. Precis som när Jesus förhördes så kom det falska vittnen som sa emot varandra. Så det ledde inte till någonting. Precis lika det här nu. Det grundar sig helt enkelt på hat. Hat och illvilja mot Paulus. Och det dämpar, täckte deras intellektuella klarsyn. Så de hade inte klarsynthet nog att kunna göra en klar anklagelse. Det var också en del av Guds plan, givetvis. Så kommer vi till Paulus försvar den här gången. Paulus försvarade sig och sa, varken mot judarnas lag eller mot templet eller mot kejsaren har jag förbrutit mig. Den här gången återger inte Lukas försvarstale. Han berättar bara sammanfattningen. Säkert sa Paulus mycket mer än så här, den här korta meningen. Men det var sammanfattningen. han hade inte överträtt judarnas lag. Han hade tidigare visat att läran om uppståndelsen stämmer överens med Gamla testamentet. Han hade inte förgripit sig mot templet, för ingenting av det som påstods mot honom, att han skulle ha skändat templet genom att föra in en hedning, ingenting hade kunnat bevisas av sådant. Han har inte heller handlat mot den romerska lagen, för anklagelserna gällde judiska angelägenheter. Ett glasklart försvar. Men vad gör Festus? Jo, men Festus ville stå väl hos judarna och frågade Paulus: vill du fara upp till Jerusalem och där dömas inför mig i denna sak? Varför avgjorde inte Festus målet? Ingenting kunde bevisas. Paulus försvarar sig och visar anklagelserna håller inte. Om Festus hade varit en ärlig domare så hade han slagit klubban i bordet och sagt: Paulus är fri. De här anklagelserna håller inte. Men han gör inte. Och Lukas vet varför. Han ville hållas stå väl hos judarna. Precis liksom Felix. Och så lät han då den romerska lagstiftningen vika för sitt personliga intresse att stå väl hos judarna. Och nu vet han då det att det som judarna framförallt längtar efter det är att Paulus ska föras till Jerusalem. Tänk på det här med bakhållet. Så nu erbjuder han den möjligheten. Efter att ha haft en domstolsprocess där ingen anklagelse kunde bevisas då han borde ha släppt Paulus fri. Så nu faller han till föga och erbjuder en möjlighet att Paulus föras till Jerusalem. Vi vet inte om Festus har hört talas om det här bakhållet, den här konspirationen mot Paulus. Kanske han inte har hört det. Men han vill nu ställa sig väl och göra en ny domsprocess i Jerusalem. Han kommer ju själv också att vara domare där, dömas inför mig i denna sak. Så det är inte frågan om att han överlämnar dem åt judarna. Men det måste ju ha tillfredsställt judarna, för det var ju det som de önskade. Att nu ska de få chansen att ge honom. Men Paulus måste ge sitt samtycke. Han kunde inte föra honom med våld dit. Paulus svarade, så han frågar alltså: vill du fara upp? Paulus svarade: jag står inför kejsarens domstol och där bör jag dömas. Judarna har jag inte gjort något ont, det vet du själv mycket väl. Har jag gjort något orätt och begått något brott som förtjänar döden, så är jag beredd att dö. Men om det inte ligger något i deras anklagelser, kan ingen utlämna mig åt dem. Jag vädjar till kejsaren. Paulus har haft tid på sig under 2 år att begrunda sin situation. Och han, förutom att han är klartänkt, mycket skarp i hjärnan, så har han Guds löfte om att han ska få allt vad han ska säga när han står inför myndigheterna. Det här gör att igen mycket distinkt och klart vad han säger. Han är inte beredd att överlämnas åt judarna, för han har inte gjort dem något. Hur skulle han det, för inte vill ju Gud göra judarna ont? Han vill ju frälsa dem. Och så säger han: det vet du själv mycket väl. Det är en reprimand. Han säger det ganska skarpt. Du vet själv. Du har förgått dig. Du har inte gjort det som krävdes av dig. Nu ska vi också tänka på det att Paulus handlar inte endast för sig själv, utan han handlar enligt allmänna rättsprinciper. När kristna står inför domstol så ska man hänvisa till allmänna rättsprinciper. För överheten är satt i skydd åt medborgarna, också åt de kristna. Och därför ska kristna inte tillåta att det sker orättvisor när man har en möjlighet att hänvisa till lag och ordning. Det är ju sen en annan sak, det finns många ställen i världen där man inte har någon hänsyn till lag och ordning. Men här hade Paulus den möjligheten att hänvisa till vad lagen säger, och han gör det. Och så säger han då att: har jag gjort något orätt? Ja, det har inte bevisat det, men om det är så att han är skyldig inför romersk rätt, Så då måste han vädja till kejsaren, därför att Festus är ju då inte kompetent att avgöra det. Han skulle ha gjort det då. Men om det är så att han inte är skyldig, då borde ju Festus ha frikänt honom. Och det är han inte heller kapabel till, för att han tar hänsyn till judarna. Och då finns det ingen annan möjlighet för Paulus än att vädja till kejsaren. Så det är Festus som har drivit Paulus till det här. Därför kommer Festus också att få svårigheter i den fortsatta behandlingen av det här. Antagligen är Paulus tveksam om Festus kommer att klara av att döma honom rättvist. Det finns en sak till. Gud gav honom en direkt uppenbarelse att han ska vara vid gott mod. För på samma sätt som han har vittnat i Jerusalem, så ska han också vittna i Rom. Det här, det vet ju Paulus, betyder att han måste till Rom. Och hur kommer han till Rom? Jo, om han vädjar till kejsare. Så han har också en gudomlig ledning, direkt ledning i det här fallet. Nu var det så med den här vädjan till kejsaren, att det var en rättighet som en romersk medborgare hade. När som helst under ett mål, en rättegång. Det behövde inte vara så att rättegången var avslutad och den hade utfallit till den anklagades nackdel. Och sen att man då vädjar till högre ort, högre instans. Så är det ju i vår lagstiftning. Att det är först när tingsrätten har behandlat ett fall, om man inte tycker att det är rätt, så då vädjar man till hovrätten. Eller överklagar till hovrätten. Och om inte hovrätten ger det utfall som man önskar, så då överklagar man till högsta domstolen. Så var det inte här. Utan också medan processen pågick hade den dömde rätt att säga, nu vädjar jag till kejsaren. Och då måste domaren avbryta målet. Och fick inte fortsätta med egna undersökningar och prövningar och vittnesförhör och allt möjligt sånt. Utan då var det avslutat. Nu vet vi faktiskt inte om Nero någonsin, som var kejsare då, om han någonsin mötte Paulus. För det står i slutet av apostlagärningarna att han var i 2 år där. Och sen vet vi att han blev frikänd. Men det kan hända att han mötte Nero själv i en dom. Det kan hända att det var bara via kejsarens ombud som man konstaterade fanns inte grund för att han skulle hållas fängslad. Men den här affären slutar med att han blev frikänd. Och så måste då Festus överlägga ändå. Festus överlade med sitt råd och svarade sedan, till kejsaren har du vädjat, till kejsaren ska du fara. Han borde ju direkt ha kunnat konstatera det, men han var lika tvehågsen som förr, och han insåg sannolikt här att det kommer att bli jobbigt för honom, för han måste ge sitt utlåtande varför denna person har vädjat till kejsaren. Och då kommer han själv i en svår situation, för han borde ju ha frikänt honom, och han kan väl inte skriva att han ville ta hänsyn till judarna. Så det här kommer vi att få se här nu i fortsättningen. Så ställs då Paulus inför kungen Agrippa. Några dagar senare kom kung Agrippa och Bernice till Caesarea för att besöka Festus. De stannade där i flera dagar och Festus la fram Paulus sak inför kungen. Lite om de här personerna då ännu. Herodes Agrippa, den andra, var alltså son till Herodes Agrippa, den första som avrättade Jakob. Och hans far igen var Aristobulus, som var bror till Herodes Antipas. Herodes Antipas var den som förhörde Jesus. Det här hade vi ett schema och ni kan det utan till det där säkert. Det är inte så enkelt allt, men påminnelse. Så Agrippa den andra, eller Herodes Agrippa den andra, var den sista kungen i Herodes dynasti. Därmed honom så slocknade den här kungaätten ut. Han hade säte i Caesarea Filippi, och han hade också då uppsikt och maktjurisdiktion över Jerusalems tempel. Han hade rätt att tillsätta översteprästerna, så han hade rätt mycket att göra med judarnas religion. Hans syster var då Bernice, som enligt goda källor, utombibliska källor, levde med honom, de levde som gifta med varandra. Incestförhållande. Och de kom nu då på artighetsvisit till den nya prokuratorn. Och det hör till också att de hade faktiskt växt upp i det här palatset, för att det var ju Herodes palats. Där hade Herodes dynastin hållit till väldigt mycket, så att de var mycket välkända där på det här stället. Och det var mer än ett formellt besök det här, det pågick i flera dagar. Och så la Festus fram den här saken inför kungen. Och sa, vi har här en man som Felix har lämnat kvar som fånge. Ja, ah, märker ju lite så där. Han känner sig lite besvärad. Han har lämnat honom som fånge, jag fick honom på halsen. Och kungen hade ju naturligtvis hört om Paulus. Han var väl förtrogen med judarnas religion och han kände nog till de här sakerna. Så det var ett ärende som minsann inte var ointressant för honom. Och så säger han då, alltså vi har här en man som Felix har lämnat kvar som fånge. Och när jag var i Jerusalem framförde judarnas överste prästar och äldste klagomål mot honom och begärde att få honom dömd. Men jag svarade dem att romarna inte har försed att utlämna en anklagad människa förrän hon har stått ansikte mot ansikte med sina anklagare och fått tillfälle att försvara sig mot deras anklagelser. Vi tar och styckar upp det här lite också. Det var självaste överste prästen och de övriga ledande judarna som framförde anklagelserna, och det visar ju vilken dignitet det här ärendet hade, så det var inte underligt att han verkligen också ville informera kungen om det här. Men det är en sak som han inte säger, nämligen att de bad att Festus skulle föras Paulus till Jerusalem. Romarna var stolta över sin domstolspraxis, och han, Agrippa behöver inte få höra det här, för det kan han, men Felix understryker det. Att romarna har inte försed att utlämna en anklagad människa förrän hon har stått ansikte mot ansikte med dem. Hon måste få försvara sig. Också den andra parten må höras. Audiatur et altera pars eller någonting liknande lyder, tror jag, det där latinska uttrycket som är mycket berömt. Och det kommer just från den här principen som Festus framställer här. Den andra parten ska också höras. Så han framställer sig själv som en omutlig romersk domare, fastän det står senare att han sökte judarnas gunst. Nej, det var tidigare det stod faktiskt om det. När de så hade kommit hit uppsköt jag inte saken, utan satte mig redan nästa dag på domarsätet och befallde att mannen skulle föras fram. Vi märker här också att Festus är mån om att framställa sig själv som en god domare. Men när hans anklagare uppträdde, beskyllde de honom inte för sådana brott som jag hade tänkt mig. Vad de anförde mot honom gällde några tvistefrågor som rör deras egen religion och dessutom en viss Jesus som var död men som Paulus påstod var i livet. Och jag visste inte hur jag skulle handla i detta fall och frågade därför om han ville resa till Jerusalem och där ställa sin förrätta. Men då Paulus yrkade på att bli kvar för att kejsaren skulle avgöra saken, befallde jag att han skulle hållas kvar tills jag kunde skicka honom till kejsaren. Man kan ju undra här vad Festus egentligen hade tänkt sig för anklagelser. De beskyllde honom inte för sådana brott som jag hade tänkt mig. Antagligen hade han räknat med att Paulus blir anklagad för uppror, agitation eller andra kriminella handlingar mot de makthavande. Det kunde ha lett till en omedelbar dom. Men det gavs inga sådana anklagelser. Det var frågor som rörde deras religion. Och framförallt en viss Jesus som var död, men som Paulus påstod var i livet. Han hade uppfattat det här, och det var ju det som var det väsentliga som Paulus sa, att han tror på uppståndelsen. Uppståndelsen från de döda. Och det var det starkaste belägg för att Jesus verkligen var den som han utgavs för att vara, Messias, att han hade uppstått. Och då förstod han sig inte på det där, för att det var ju saduceerna som inte trodde på uppståndelsen, men fariseerna trodde på uppståndelsen. Det var tvistefrågor i deras egen religion mellan de här båda grupperna. Det där förstod Agrippa säkert bra. Och Festus, han avslöjar ju sin oförmåga med det här. Gallio i Korint, han visste att man ska inte släppa in de här interna judiska tvistefrågorna i en romersk domstol. Han jagade ut judarna som hade anklagat Paulus. Så det här, ni har här ingenting att göra, det här är inte en romersk fråga. Festus gör inte lika. Han borde ha gjort det. Och han visste inte hur han skulle göra. Och han säger inte heller att han, att det berodde egentligen på att han ville ställa sig in med judarna. Fast det var därför som han tvekade. Sen så när han talar om det här att Paulus yrkade på att bli kvar för att kejsaren skulle avgöra saken, så antyder han inte eller nämner inte att egentligen är ju orsaken den att det var Festus som inte hade förmåga att avgöra fallet. Utan nu är han strikt. Paulus yrkar på det och då befaller jag att han ska hållas kvar och skickas till Rom. Helt riktigt som en domare ska göra. Och Agrippa sa till Festus, jag skulle också vilja höra den mannen. Festus svarade, imorgon ska du få höra honom. Då ordnar Gud igen ett fantastiskt tillfälle. Gud hade sagt att han ska få vittna inför hedningar och kungar. Det var där när han omvändes på Damaskusvägen och Ananias, en annan Ananias, en överste prästen, talade till honom, en kristen. Då fick han veta, du ska få vittna för hedningar och för kungar. Det här ställer Gud, verkställer efterhand. Och nu är planen den att Paulus ska vittna inför kungen Agrippa. Och då blir det pomp och ståt. Nästa dag kom Agrippa och Bernice med pomp och ståt och trädde in i audienssalen tillsammans med befälhavarna och de förnämsta männen i staden. På Festus befallning fördes Paulus in och Festus sa, Konung Agrippa och alla ni män som är här tillsammans med oss, ni ser framför er den man som är orsak till att hela skaran av judar har vänt sig till mig, både Jerusalem och här, och högljutt krävt att han inte borde få leva längre. Men jag har inte funnit att han har gjort något som förtjänar döden. Och då han själv har vädjat till kejsaren har jag beslutat att skicka honom dit. Några säkra upplysningar om honom kan jag inte ge när jag skriver till min herre. Därför har jag ställt honom inför er och först och främst inför dig, konung Agrippa, så att jag efter det här förhöret har något att skriva om. Jag kan inte se någon mening med att skicka en fånge utan att ange vad han är anklagad för. Ja, det är en fantastisk beskrivning av auditoriet, den församling som Paulus nu skickas att predika för, kan man ju säga. Här är det pomp och ståt. Full skrud, konungslig skrud, kommer Agrippa och Bernice in med. Och de träder in i den stora festsalen där det också finns befälhavarna. Det fanns fem kohorter i Caesarea, det betyder att det fanns fem kiliarker där, likadana som Lysias i Jerusalem. Och en massa andra prominenta gäster, de förnämsta männen i staden. Man kanske har tänkt sig att Paulus förs in i kedjor. Men det, med tanke på vad som vi förr har sagt om hur man behandlar en romersk medborgare, så är det osannolikt att han gör det, fast han senare talar om sina bojor, men det ska vi återkomma till. Och Festus introducerade Paulus inför den ärevördiga publiken, men det finns nog en del skorrande saker som skorrar falskt i det här han säger jämfört med det som Paulus ska framföra. Men vi kan i alla fall först lägga märke till att han har en hög uppfattning om Paulus inverkan, inflytande bland judarna. Hela skaran av judar har vänt sig till mig. Nå, det är lite överdrift förstås det. Inte hade nog varenda jude gjort det, men hela skaran, liksom en representation från dem allihop har vänt sig till honom med högljudda krav att han inte längre borde få leva. Nu konstaterar han då att han inte har funnit att han har gjort något som förtjänar döden. Och då borde han ju, som vi tidigare sa, på en gång ha avgjort målet. Han nämner inte att han övervägde att skicka honom till Jerusalem. Och han säger nu att det följande här nu är att han ska skickas till Rom, eftersom han själv har vädjat till kejsaren. Det som gör att han, en liten detalj ska jag säga innan vi går till det här med vad han önskar av Agrippa. Det är att i 25 versen så används ett annat ord för kejsaren. Inte Caesar eller Kaiser. Inte det ord som är det vanliga, utan här står det Sebastos. Och det här ordet översätts i engelska översättningar, åtminstone i King James och i vissa nyare, med Augustus. Och det kan vara lite förvirrande att vi, om vi i en bibel plötsligt läser Augustus här. För Augustus, han levde ju inte längre. Det var ju han som utfärdade påbudet att hela världen skulle skattskrivas. Men observera att detta Augustus, som då är en på grekiska Sebastos, det är en äretitel som är det här, liksom betyder då den högsta ledaren, som också då är en synonym till kejsare. Men sen det här till Agrippa, varför vill han då att Agrippa ska hjälpa till? Jo, Agrippa känner till den judiska religionen, han känner till tvistefrågorna, och han hoppas att han efter det här förhöret ska få hjälp av Agrippa med att skriva vad det egentligen handlar om. Han kunde ju inte skriva till Nero att Paulus var oskyldig. Varför ska då landshövding skicka en fånge till Rom för att dömas om han är oskyldig? Om han redan har sett att han är oskyldig. Och så kunde han inte berätta den egentliga orsaken att han inte frikände honom, var att han ville ta hänsyn till judarna. Det gick ju inte att skriva till kejsaren. Så han var nog i ett dilemma här. Och han säger också att jag kan inte se någon mening med att skicka en fånge utan att ange vad han är anklagad för. Det var ju till och med olagligt, för han var tvungen enligt den romerska lagen, bestämmelserna, att ha en anklagelseskrift där det tydligt sägs vad han är anklagad för. Och egentligen så borde han ju inte längre förhöras, eftersom enligt den romerska lagstiftningen så måste domsprocessen avbrytas när en romersk medborgare som är fängslad, åtalad, vädjar till kejsaren. Så det här som kommer här, det gäller egentligen att lyssna på vad han har att säga. Det är inte ett regelrätt vittnesförhör, inte att man anklagar honom och han får försvara sig, utan här ger man ett tillfälle åt Paulus med ett konkret ord, att predika. En otroligt stor sak. Gud har ställt till en församling åt honom här nu som han får predika inför. Vi hinner lite börja med det här. Jag var osäker på hur långt vi skulle komma. Jag visste nog att vi kommer inte igenom hela 26 kapitlet, men vi hinner säga några verser, någonting om början av kapitel 26. Agrippa sa till Paulus, du har min tillåtelse att tala för din sak. Då räckte Paulus ut handen och började tala till sitt försvar. Han fick alltså lägga fram sin egen sak utan tidsbegränsning. Du har min tillåtelse att tala. Det var en fri förmån nu att få lägga upp sitt tal som han ville. Det kan hända att det också fanns möjlighet att ställa frågor till honom sen. Men Paulus hade ett så klart och tydligt och ganska långt tal här att det inte behövdes några såna frågor sen. Paulus kunde också ha vägrat tala, förstås. Men varför ska han det? Nu har han möjlighet att framföra ett vittnesbörd inför hedningar och kungar. Så han räcker fram handen och ger ett tecken på det sättet liksom att nu börjar han. Och så tilltalar han. Konung Agrippa, jag är tacksam över att det är inför dig som jag idag får försvara mig mot allt som judarna anklagar mig för. I synnerhet som du så väl känner till judarnas alla seder och tvistefrågor. Därför ber jag dig att lyssna på mig med tålamod. Det är en artig öppningsfras som Paulus börjar med. Och han har ett tal som man låter Lenski dela upp här, och det tycker jag det är mycket logiskt. Delas upp i 5 delar. Det första det är att han berättar om sig själv som den unge nitiske fariseen, som utsträcks till verserna 4-8. Och sen den andra avdelningen är när han berättar om sin våldsamma verksamhet mot judarna från vers 9-11. Och sen en tredje del från vers 12-18, då han berättar om sin omvändelse, hur Jesus mötte honom på vägen till Damaskus och gav honom hans uppdrag. Och så berättar han där om noggrant om sitt uppdrag. Och sen har vi då den fjärde delen 19-21, då han berättar om att det här ledde till att han nästan blev dödad av judarna. Och den femte och sista delen är hans vittnesbörd och verksamhet, verserna 22-23. Hur han berättar om sin verksamhet och koncentrerar sin predikan. Där han talar om att Messias, att profeterna och Mose har sagt att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. Det här är den stora höjdpunkten i hans försvarstal. Och det samtidigt ser vi en predikan av evangelium. Predikan om att Messias skulle lida. Och det var ju för judarna någonting verkligt hårt. Det var en stötesten, säger Paulus i brevet i första Korintierbrevet. En stötesten att Messias ska lida. För enligt judarnas uppfattning skulle Messias bli en ny David som ska härska och regera i frid i landet. Och alltså tränga undan alla fiender. Och så skulle han ha makten och den skulle vara till evig tid. Messias skulle inte lida. Messias skulle härska. Därför var det här en stötesten för judarna. Det var en dårskap för hedningarna. Och det handlar ju om det att han uppstod. Och det är ju det också som var en dårskap för saduceerna, men inte för fariseerna. Och det är alltså den verkliga klimax här i berättelsen som sen också lite senare leder till att Agrippa är delvis intresserad. Men det får vi då sen återkomma till nästa gång, och då startar vi sen i augusti, mitten på augusti. Kapitel 26 och framåt i detalj. Och där ska vi då också avsluta under ett par tillfällen det här apostlagärningarna. Och då kan jag nämna också då, så att ni hör också, ni som är med över nätet, att nästa gång om 2 veckor så kommer vi inte att ha någon sändning, för vi ska då ägna oss åt samtal kring aktuella och viktiga frågor som delvis har kommit in i bilden under det här studiet, och delvis också kanske då härrör från den allmänna kontexten. Om det finns då ett intresse att vara med om 2 veckor igen. Men för ikväll så avslutar vi alltså här med att lite intonera det här försvarstalet inför kung Agrippa. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det vara begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.